Du lyssnar på det 22:a avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och från centrala Göteborg, mannen som kastar sin fastball i change-up-hastighet, killen som går all in på rött, ni vet, Olof, a win-win situation Svensson. Välkommen!
Tack ska du ha. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Ja. Absolut. Hur har veckan varit?
Den har varit fin.
Ja.
Börjar närma sig semester här nu.
Ja, det är skönt faktiskt.
Det är fan på tiden.
Ja, och vi har ju ett långt avsnitt, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Ja, i alla fall är punktlistan lång. Ja. Så vi får se. Det är väl lika bra att vi kör igång.
Det gör vi.
Ja, senaste veckan har vi fått se två värstingar.
Ja, det har vi. Ja. I onsdag så slog ju Nationals outfielder Michael Taylor, gamla Joe Torre, han som bland coachade Yankees och innehar en hög position i MLB just nu. Den spelaren som har haft den värsta matchen i historien.
Ja, så var det nog faktiskt.
Ja, Joe Torre då, han slog in i 4 double plays i en match 1975. Men jag tror faktiskt Michael Taylor hade kanske till och med en värre kväll.
Ja, det sägs att det här är den värsta matchen på över 100 år.
Ja, det är inte roligt att ha i sin CV alltså. Nej, det här var ju då när Nationals mötte Dodgers då i Los Angeles. Där, ja. Ja, Michael Taylor var en 25-årig centerfielder. Han slog först i slagordningen, det man säger kallar lead-off då.
Just det.
Han fick ju en strikeout 5 gånger på 5 försök. Men trots det här så ledde faktiskt Nationals med 3-2 i botten av den 9:e inningen när Dodgers skulle upp och slå då. Och med en bränd så slår då Jaceel Puig en markboll ut mot centerfield som Taylor totalt missbedömer. Och Puig gör då en så kallad Little League homerun.
Ja, just det, när slagmannen springer runt alla baser och gör poäng, men alltså det är tack vare ett eller flera errors då. Ja. Alltså misstag av utelagets spelare.
Och det här gjorde då att Dodgers fick en 4-3 walk-off vinst.
Walk-off, vad betyder det?
Ja, men det är ju när hemmalaget gör poäng i sista inningen och går om bortalaget. Det här, för det gör att matchen avslutas direkt. Så att ja, det lag som förlorar bortalaget får gå av banan helt enkelt.
Ja.
Och det här förbordade dessutom Dodgers 3-game sweep över Nationals.
Ja, det var ingen roligt error alltså.
Nej.
Och, ja, en sweep är ju när ett av lagen vinner alla matcher i en matchserie kan vi ju säga också.
Ja, precis.
Så att det var ju, ja, det blev ju inte roligt för Nationals och speciellt inte för Michael Taylor såklart.
Ground ball right by the diving Espinosa, stopping at second, and the ball goes through Taylor's legs. Here comes Kendrick to tie. Puig is on his way. The relay is double clutch. Can you believe it? The Dodgers win it 4-3. Michael Taylor, who struck out 5 times tonight, as the air that kills Washington.
Jag kan bara nämna det att 84 spelare har genom tiden haft 5 strikeouts i en och samma match.
4 strikeouts, det kallas ju att man gör en golden sombrero.
Det är
och det är väldigt ovanliga då, 5 strikeouts. Så var det 84 sa du?
Ja.
84 gånger. Ja, det kallas ju platinum sombrero.
Aj då.
Så det är väl inte så roligt då, att få en sån då.
Nej, och för ytterligare lite salt i Taylors sår då, så är det ju bara 3 gånger i alla matcher som någonsin har spelats då, som en platinum sombrero har kombinerats med ett error av samma spelare. Men ingen gång har ju ett sånt här error haft en sån direkt effekt på matchutgången, och inte heller med, i kombination med något så skämmigt som det faktiskt är med en Little League homerun för det försvarande laget. Det ser ju inte vackert ut alltså.
Nej, han hade nog inte sådär en jätterolig flygresa hem till Washington.
Nej. Och det var ju inte bra för Washington heller, som har gått lite knackigt senaste tiden.
Nej, och verkligen inte.
Tappat en ganska klar ledning.
Ja. Men sen hade vi Kansas City Royals pitcher Edinson Volquez. Han hade ju en blytung kväll i fredags. Första inningen, den gick ju helt okej. Okay, men den andra, den kan man inte säga att den gick direkt jättebra. Han släppte 12 runs utan att mäkta med en enda out.
Oj. Då blir det långa matcher.
Ja. Och detta innebar att det blev den första matchen i historien faktiskt där en starter släpper 12 runs i en inning.
Oj.
Det är inte så smickrande.
Nej.
Och om man kollar det här game score.
Ja, just det. Det är ett begrepp som vi snackade om i avsnitt 12, The Fanatic.
Just det. Man kan kort säga att det är en formel för att räkna ut en pitchers insats då.
Mm.
Men så är det ju att det bara finns 15 stycken matcher genom tiderna där en pitcher har haft ett sämre game score.
Oj, och Volkes hade väl minus 18, va, tror jag.
Ja, nej, det är sanslöst dåligt. Men det man kan säga är att i alla andra de här matcherna, 15 stycken, så gjorde pitchen många, många fler outs.
Mm.
Så att en Edison Volkes 3 outs då i första inningen, och sen så släppte han de här 12 i andra inningen innan han blev utbytt.
Mm.
Så Edison, du har guldmedaljen, värsta starten i baseballhistorien.
Ouch, det får den va? Den är inte rolig.
Nej, det var tufft.
Ja.
Ja. Nej, ska vi ta en liten uppdatering om shortstoppen José Reyes kanske?
Ja, det tycker jag. Han är ju tillbaka i organisationen där allt startade.
Mm.
Och det här pratade vi om förra veckan och siade faktiskt om att han skulle gå tillbaka till Mets.
Mm.
För i lördags så kritade han ju på ett minor league-kontrakt med New York Mets då, som han spelade i mellan 2003 och 2011.
Mm.
Så nu har jag skickat till deras minor league-klubb i Brooklyn, The Cyclones.
Mm.
Och ja, för er som har varit ute på Coney Island så har ni sett The Cyclones hemmaplan som ligger där. Och ja, laget är ju döpt efter den stora berg-dalbanan som heter The Cyclone.
Ja, just det. Vi gick runt den där arenan, va? Den var helt död för några år sedan.
Ja, precis. Det stämmer väl. 2009.
Ja, precis. Det hade varit kul att se dem spela faktiskt.
Ja, det ser ut som att vara en rätt mäktig arena.
Ja.
Och ja, Mets betalar ju då den netta summan av $250,000 för Reyes.
Mm.
Eftersom Rocky ska betala ut resterande på $40 million under 2 år.
Mm. Ja, men spännande. Nu får vi väl se om han blir uppkallad till Mets och får ta bussen då till Queens eller till Flushing där City Field ligger.
Den är trolig, va?
Ja, annars kan han ju låna något av den nya lagkamraten Joenny Cespedes härliga fordon.
Just det.
Som han åkte till spring training.
Ja, men som vi sa i förra avsnittet så har ju Mets ett behov på tredje bas. Nu när David Wright troligen är borta resten av säsongen efter att ha opererat nacken som har haft många eller problem i många år.
Ja, men intresset över Reyes comeback verkar ju ganska stort. För att så fort det blev klart att han skulle börja spela matcher för Brooklyn Cyclones så såldes direkt 2500 biljetter till hans första match där. Det var ju söndags.
Okej.
Okay. Så vi får se hur mottagandet blir i Queens då.
Mm.
To be continued får vi väl säga. Ja. Den. Mm. En annan som har det lite tungt, det är ju Steven Strasburg.
Ja, precis. Washington Nationals stjärnpitcher som nyligen signade ett 7-årskontrakt med Nationals som värt $175 million.
Mm.
Och Strasburg är ju en stabil pitcher. Han levererar ju alltid, men han är ju tyvärr väldigt skadebenägen. Vilket har fått många att ifrågasätta det här kontraktet då. Han är ju ganska ofta på disabled list.
Ja.
Och ja, nu för några dagar sedan så åkte han på en riktigt skum skada när han dislocated, jag vet inte om man översätter det, men... ja, 2 av hans revben hoppade ur led.
Okej.
Typ.
Sitter de fast i leder eller?
Ja, tydligen.
Okej.
Ja. Jag har ingen aning.
Men... Kanske på Steven Strasburg.
Ja, precis. The Freak 2. Ja. Men, och det här lyckades han göra med när han var i gymmet.
Jaha, okej.
Okay. Och höll på lyfta vikter. Jag vet inte fan, det kan vara han gjorde. Så han måste ju ha lyft typ 2 ton eller någonting.
Ja.
Så att vi får se hur länge han blir borta nu då.
Mm. Ja, det där lovar ju inte jättegott, alltså 7 år och hamna på disabled list så där ganska många gånger.
Nej, och just därför som många i Washington media då hade ganska stora betänkligheter med kontraktet och som ändå ger dem drygt vad blir det nu, $25 million per år.
Dollar. Ja, vi tänkte ju snacka lite Atlanta idag.
Yes.
Vad är top of din mind då?
Ja, det får ju bli Coca-Cola måste det bli alltså.
Ja.
Som länge var ett av världens starkaste varumärken. Men enligt Forbes senaste lista så tror jag de är på 4:e plats efter Apple, Google och Microsoft.
Fan, vilka tråkiga varumärken.
Ja, det får man faktiskt säga.
Det är fan roligare med Coca-Cola.
Ja. Men jag tror att Coca-Cola är ett av världens mest spridda ord där, som alla, de flesta i världen känner till.
Ja, jag tror att de har en sån här recognition rate på över 94%.
Det är ganska mycket,
ja,
faktiskt.
Ja, folk vet, ja.
Ja, men det här Coca-Cola grundades ju av John Pemberton som var, han var faktiskt överste i konfederationsarmén.
Oj då, han måste ha haft en stilig mustasch.
Det tror jag.
Ja.
Och 1885 så registrerade han något som kallades French Wine Coca Tonic för nerverna.
Okay.
Och det här sades ju bota bland annat morfinberoende. Och det var ju faktiskt anledningen till att Pemberton började mixtra med kemikalier hemma på kammaren.
Mm.
För han var nämligen topberoende av morfin.
Ja.
Så att 8 maj 1886 skedde den första försäljningen av Coca-Cola på Jacobs Pharmacy i Atlanta. Och ja, Pemberton blev ganska kort därefter utköpt av affärsmannen, jag tror han heter Asa Griggs Candler.
Okay.
Som till slut utvecklade företaget till att bli, ja, man får ju säga att de är världsledare inom soft drinks, va?
Ja, jo, så är det ju.
Men Pemberton lyckades faktiskt behålla namnrättigheterna. Mm. Det är ganska bra. Och apropå namn så kommer ju namnet från två av dryckens originalingredienser som då är Cola Nuts. Det är en frukt som kommer från kolaträdet och innehåller en hel del koffein då. Och sen så var den andra kokablad.
Mm.
Det är kittlar dödsskönst i hjärnan när man dricker sånt.
Ja.
Men ja, produktionen har ju fortsatt legat kvar i Atlanta och numera så producerar man ju faktiskt bara koncentrat. Som sen licensierade producenter får sopa i vatten och kolsyra i då. Och jag vet inte hur många cola kan man ha druckit i sitt liv.
Ja, ungefär lika många gånger som, eller lika många som gångerna är som du kollar i standings kanske, per år. Ja. Det ligger väl ungefär liknande där.
Ja.
Men jag vet ju, du hade ju som mål i livet att ha en egen sån här Coca-Cola-lina in i din lägenhet eller in i ditt hus.
Just det.
Hur har det egentligen gått med det livsmålet? Är det uppfyllt eller?
Nej, det är inte det än. Alltså. Men
nu ska är det fortfarande ett mål?
Det är fortfarande ett mål. Alltså. Okay. Nu ska vi flytta in i hus och tänkte att man kan dra en stor jävla pipeline. Typ.
Ja. Det hade varit riktigt mäktigt faktiskt. Ja.
Blir man ju halvpopulär bland kidsen också.
Ja. Ja, men sen har vi sommar-OS som ju var i Atlanta 1996.
Stämmer. Den 26:e upplagan var det faktiskt.
Mm.
Och det här var ju OS-et som grekerna och Aten så otroligt gärna ville ha. Mm. Och var rätt så säkra på få eftersom det var ju 100-årsjubileet av det första OS-et som hölls 1896 i just Aten. Då.
Mm.
Men redan på den tiden så hade ju grekerna inte tillräckligt med pengar, va? Så att Samaranch han vände sig väl till den som hade mest.
Coca-Cola alltså.
Ja, precis.
Ja.
Och så blev det Atlanta som slog ut Aten i den sista omröstningsrundan då.
Just det. Det jag minns och det alla kanske minns, den största snackisen från det OS-et var väl Michael Johnsons slakt av det här gamla världsrekordet på 200 meter.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad tiden var.
Ja, det var väl 1932 här för mig. Jag ser bara den här bilden när han står bredvid displayen där det står. Ja.
Det var ju fantastiskt.
Ja, det var
men han
det.
Hade en ganska lustig löpstil.
Ja.
Såg nästan ut som han skulle ramla baklänges.
Ja. Hans överkropp var helt stilla. Ja. Ja, det såg väldigt märkligt ut, men uppenbarligen så funkar den. Och det här rekordet var väl ett av de mest svårslagna. Jag tror det var från OS i Rommen och sånt där. Men om vi går vidare med Atlanta och OS då. Så 1906 så fanns ju faktiskt baseball fortfarande på programmet innan de tog bort den.
Mm.
Vi får se om och när den återkommer.
Ja, vi kanske ska återkomma till just det här ämnet om baseball och OS under Rio-OS här i augusti.
Mm.
Det kan vi ju kolla hur det ser ut framöver.
Ja.
Mm.
Men ja, hur som helst så var det ju faktiskt Kuba som tog guld efter att ha slagit Japan i finalen.
Ah.
Och USA fick bara brons, mycket måste ju ha svidit en del. Alltså det var ändå deras nationalsport på hemmaplan.
Ah.
Och ja, kollar man på dagen som fick medalj då, så hittar vi bland annat i Kuba då José Contreras som han vann i World Series 2005 med White Sox.
Mm.
Och så hittar vi våran favorit i USAs lag, knuckleballkastande R.A. Dickey som numera huserar som starter i Toronto.
Just det, jag älskar R.A. Dickey.
Ja, ja, det är svårt att låta bli det alltså.
Ja, shit alltså.
För Sverige gick det väl helt okej. De tog ju 6 medaljer, varav 2 var guld. Ena av Ludmila Engqvist, kvinnan som gav målade ögonbrynet ansikte. Och så var det damernas K2 i kanot. Kommer du ihåg vilka som satt i den?
Ah, Anna... Nej. Det var 84. Susanne Gunnarsson och Agneta Andersson.
Stämmer.
Yes.
Bra där, du kan din OS historia.
Men var det i Los Angeles som Agneta Andersson tog med någon Anna?
Just
Ols,
det,
tror jag.
Olsson, ja.
För det minns jag, för vet, jag och farsan skickade telex.
What the fuck?
Nej.
Och gratulerade.
Fan vad mäktigt.
Kom över något nummer där till en jävla svensk by där. Så vi skickade telex och gratulerade Agneta Andersson och Anna Olsson till det kanotguldet.
Det är fan stort alltså. Det kanske sitter upp, satt på någon vägg där, var fan de nu kommer ifrån, jag vet inte.
Telex, ja, googla det.
Ja. Ja, en annan som tog guld, om vi ska komma in på baseball igen, det var ju den, kommer ihåg, den långt kastade Tjeckoslovaken var väl då, innan de splittrades, Jan Selesny, eller hur uttalar man det?
Tjeck.
Jag är halv tjeck för de som inte vet det.
Tjeck.
Han vann ju spjutkastningen på 88-16.
Okej.
Men fyra dagar efter det här då, så fick han faktiskt vara med på en 15 minuter lång tryout med Atlanta Braves. Och det här var ju första gången som han hade hållit in baseball. Så att det gick ju inte jättebra med hans location, om man säger så. Men jag tror att Atlantas pitching coach
Leo Mazzoni,
just det, uppskattade att hans kast låg ungefär mellan 80-85 miles per hour. Och det var när han säljs nu då, enligt honom själv, kastade på ungefär 70% av styrkan då.
Mm-hmm.
Men ja, det här ledde ju aldrig till någonting viktigt, inte så konstigt kanske, utan det var väl bara ett PR-trick, va?
Ja, jag minns att jag såg bilder på det i Expressen.
Mm.
Och Selesny, han har såna tights på sig, långa, som han hade när han kastade spjut.
Ja,
snyggt. Det är fantastiskt, ja. Men sen vet jag att det finns ett klipp på det på YouTube också. Så att jag ska leta upp det och så kan jag posta det på vår Twitter-konto.
Mm, gör så.
Yes. Ja, men baseballhistorisk då? Vad har vi på vårt älskade Braves där då?
Ja du, vi var ju inne en hel del på franchise och vad det är för någonting i förra avsnittet. Mm. Och ja, Atlanta startade faktiskt som Boston Red Stockings 1871 innan de bytte namn till Boston Braves då. Och sen drog ju de till Milwaukee 1953.
Ja.
Och då efter drygt 10 år i Milwaukee så hamnade franchisen i Atlanta 1966. Och ja, Atlanta Braves var ju på 90-talet och början av 2000-talet en riktig stor makt i MLB.
Ja, men vad har vi för kända spelare som har spelat i Braves?
Ja, det är väl framförallt Hank Aaron då, som vi pratade en del om i vårt avsnitt om Milwaukee, tror jag.
Ja, det 16:e var kul på vägen. Eller vad ville du att det skulle heta?
Ja, så mycket bättre va?
Järnsläpp.
Ja. Men Hank Aaron då, han var ju, förutom att han var en extremt bra spelare, så är han väl mest känd för att 8 april 1974 så slog han Babe Ruths gamla rekord på 714 career home runs.
Mm.
Och han hade faktiskt chansen att göra det året innan, men blev lite nesligt en home run kort då, trots att han hade en match på sig.
Okay.
Själv var ju Aaron mest orolig för om han skulle överleva off-season mellan 73-74, eftersom han fick ju så sanslöst många hatbrev och dödshot.
Aj då. Mm.
Till exempel så fick han ju faktiskt en plakett av det amerikanska postverket, eftersom man, om man exkluderar politiker, fick flest brev 1973. 930 000. Och det var inte så många av de breven som var snälla, tror jag.
Nej,
faktiskt. Men han klarade och slog rekordet till slut. Och ja, valde såklart in i Hall of Fame 1982 på första försöket och med 97,8% av rösterna faktiskt.
Oj.
Och det var faktiskt bara Ty Cobb som hade valts in med större marginal då. Ja, innan nu fjunmörsen Ken Griffey Jr. slog det rekordet det här året.
Ja, det började ju närma sig för The Kid.
Mm.
Hans introduktion i Hall of Fame.
Yes.
Ceremonin är väl den 24 juli, så att det är ju
mindre än en månad.
Ja.
Det är coolt.
Yes. Ja, men Atlanta, vilka sjukt bra pitchers de hade när vi började följa baseballen på 90-talet. Alltså namn som Greg Maddux, Tom Glavin, John Smoltz, Steve Avery.
Ja, verkligen. Alltså, ja. Jag såg ESPN rankade för några år sedan historiens bästa starting rotations.
Mm.
Och den här då, som du precis nämnde, anno 1993, hamnade på en fjärde plats. Alltså, de hade en combined era på 3-14 och samtliga fyra pitchers startade minst 35 matcher.
Oj.
Vilket ledde till att deras femte kille fick 14 starts.
Okej. Okay.
Men dock så blev de ju faktiskt slagna av New York Mets 1986, Baltimore 71 och Atlantas 1998.
Aha, okej.
Okay. Som fick första platsen. Och i den här rotationen så fanns ju tre av dem, Greg Maddux, Tom Glavine och John Smoltz, och så var det ytterligare Danny Nagel tror han heter, och Kevin Millwall.
Just det.
Och de här hade de en combined era på 2,97.
All right.
Det är riktigt bra. Så. Mm. Och Maddux, Glavine och Smoltz hade positionen då 1-3-6 i lägsta era listan.
Det är lite som när Norge och längdskidåkning, de resultat
faktiskt
tavlorna man ser. Ja. Okay.
Och jag menar, alla starters var ju på topp 10 antal wins också, så då fattar man hur mycket de bidrog med.
Men det allra mäktigaste med Braves, och som både du och jag minns som igår, det är National League Championship Series, alltså semifinalen 1992. När den hade gått fram till avgörande Game 7.
Ja, fy fasiken alltså. Det här började ju 1991 med att Braves gick från worst to first. Eller nästan first, eftersom de förlorade World Series då mot Minnesota Twins i 7 matcher.
Just det. Ja, det här pratade vi om i Prince-avsnittet.
Mm.
It's just a game, nummer 13 tror jag det har i år.
Stämmer.
Ja. Men ja, den här Game 7 mot Pittsburgh är ju den matchen som för alltid kommer vara den, ja, i alla fall mäktigaste matchen jag har sett.
Ja.
Och det galna baseballintresset fanns väl redan där, men ja, det känns som att det är den här matchen som är starten på den här livslånga kärleken till sporten faktiskt.
Ja, men så är det.
Och vi har ju sett den ett par gånger, den här sista klippen. Och ja, vi kan väl alla repliker i Francisco Cabreras sista at-bat med 2 outs i 9:e inningen i underläge 1-2.
Yes.
Ska vi testa att återuppleva magin?
Ja, men det tycker jag.
Spela fast, lite radioteater.
Ja, det gör vi. He had the green light on, 2-0, and hammered it, but well foul over the Pirate bullpen.
And hit it very, very hard.
He had the green light on 2-0 and hammered it, but well foul over the Pirate bullpen.
And hit it very, very hard.
Right in his wheelhouse.
And it hooks foul.
Right in his wheelhouse, and it hooks foul.
He doesn't walk much.
He doesn't walk much.
He walked only 17 times in 300 at-bats in AAA this year.
He walked only 17 times in 300 at-bats in AAA this year.
He hacked the 2-0, now the 2-1.
He hacked the 2-0, now the 2-1.
Line drive and a base hit.
Line drive and a base hit!
Justice will score the tying run.
Justice will score the tying run!
Green to the play.
Green to the play!
He's safe, safe at the plate.
The Braves go to the World Series.
The Braves go to the World Series.
Ja,
det är bra alltså.
Fantastiskt. Jag får rysningar av oss.
Vilket jävla performance.
Tjena. Fan, Ingmar Bergman, om du levde då skulle du kunna ringa oss.
Ja.
Ja, nej. Det tog de ju till en World Series alltså, som tyvärr förlorades mot Toronto Blue Jays.
Ja.
Men det här var ändå starten på en lång dominans.
Mm.
De vann ju sin division varje år från 1991 och ända fram till 2005.
Ja, 14 raka divisionstitlar. Alltså.
Ja. Men från den här perioden fick de faktiskt bara med sig en World Series-titel 1995 då.
Ja, det är väl det enda smolket i bägaren.
Ja, att det bara blev en titel under den här långa perioden då.
Ja, och då när vi nu pratar om den här perioden så måste vi även nämna managern Bobby Cox. Han ledde ju laget först mellan 78 och 81 och sen så återvände han efter några detours och coachade mellan 1990 och 2010.
20 år alltså.
Ja, det är rätt starkt alltså.
Ja.
Och det här var ju mannen som gjorde en konst av att bli ejected, alltså när man blir utkastad av domarna efter att ha argumenterat lite för mycket och lite för hårt. Och föga förvånande så innehar ju faktiskt all time MLB record i antal ejections, nämligen 158 stycken, vilket är ungefär 5 per år han har varit manager.
Just det.
Och så kan man lägga till 3 postseason ejections, så fattar man att han hade lite temperament den gubben.
Jag tycker han var fantastisk.
Men han var oerhört älskad i Atlanta.
Ja, oerhört underhållande.
Mm.
Och saknad.
Ja.
Men Braves idag då?
Ja, där är det ju lite sämre. Så de är ju inne i ett rebuilding mode.
Ja, de ligger väl sist i power rankings. Mm. Har vunnit 26 matcher och förlorat 50, tror jag.
Aj,
ja, de slåss ju med Minnesota Twins att vara Major Leagues sämsta gäng i år.
Ja, det är en hård kamp.
Ja.
Ja, nej, men Atlanta kommer väl att bli sellers, alltså sälja av vid trading deadline som är månadsskiftet juli-augusti. Men ja, frågan är vad de har att sälja.
Ja, alltså det börjar ryktas lite om deras S, alltså 25-årige högerhäntepitchen Julio Teheran.
Mm.
Han är väl intressant för väldigt många lag.
Ja, men det måste vara. Han kastade ju faktiskt en one-hit shutout mot Mets här för någon vecka sedan och har sett riktigt bra ut.
Mm.
Men frågan är om Braves verkligen är så sugna på att sälja. Alltså, för att, så här sa Braves general manager John Coppolella för ett tag sedan att the days of us trading players like Teheran for prospects are over.
Ah, ja, det låter ju som att de satsar på att få ett starkt lag jäkligt snart. Alltså kanske redan till nästa säsong då, om de vill behålla Teheran då.
Precis.
Jag läste någonstans att det är ganska skilda meningar om detta, om de ska vara alltså ett säljande lag eller om de, ja, de ska inte köpa in så mycket just nu, men om de faktiskt ändå ska försöka behålla de värdefulla spelarna de har.
Ja, nej, men inför den här säsongen så läste jag att ja, projections för när Atlanta skulle kunna bli ett slagkraftigt lag igen var faktiskt 2017.
Ja.
Men i och med att de har varit så usla det här året så måste ju de projections ha fått skjutas på.
Ja.
Men de har ju bra spelare och bra prospects som de bara kan blomma ut, så kanske 2017 kan bli något.
Ja, det vore kul faktiskt.
Mm.
Det rapporteras ju om ja, några andra spelare, bland annat pitchern Bud Norris. Jag vet inte om, ja, han kanske inte är något att bygga på för framtiden heller, så det är mycket möjligt att de säljer av honom. Jag vet inte heller vad han sitter på för kontrakt, det kanske ändå går ut, så att,
ja.
Nej, jag vet inte.
Sen, vilka är det som rycker honom då?
Ja, det, jag har läst om Miami Marlins. White Sox har ju väldigt stora bekymmer, det vet vi ju. Det gick ju inte så bra med deras försök med James Shields.
Nej,
sen vet jag, ja, Seattle Mariners och Detroit Tigers har väl också ryktats om att vara intresserade av Bud Norris, men det är ju ingen sån här superpitcher heller. Så att,
nej, men Freddie Freeman då, som slog The Cycle nyligen,
ja,
är det no way på den?
Ja, jag tror nästan det är no way på den. Mm. Alltså, han är ju ändå the face of the franchise nu, skulle man väl
men det är han, precis.
Ja, vi får väl se, det blir intressant, men det vore faktiskt kul om det kunde vända för Atlanta redan nästa säsong, tycker jag.
Vi får se.
Ja. Men något annat som är aktuellt är ju att de faktiskt ska möta Miami Marlins, som vi nämnde här då, på den här militäranläggningen Fort Bragg.
Ja, just det.
Redan nu på, vad blir det? Tisdag.
Ja, det blir det va?
Eller?
Om
måndag, tisdag, söndag. Måndag, söndag blir det. På söndag kväll så ska de ju möta Miami Marlins på... Ja. De bygger väl upp en ny arena där inne på militäranläggningen.
Ja, men jag tror de håller på i någon månad eller två. Jag vet inte liksom hur,
ja,
om det är något som de ska riva ner sen, eller om det är, alltså bara jättetemporär.
Nej, jag tror att den skulle bli kvar faktiskt.
Ja, okej, för framtida matcher då kanske.
Men 12 000 skulle de väl kunna ta, tror jag.
Ja, okej,
coolt. Publikmässigt. Och det här är ju då dagen innan Independence Day då, såklart.
Ja. Så
att, det är lite synd att den går två på natten här i Sverige, men de som har semester, ett tips, sitt upp och kolla på söndag.
Just det.
Men på tal om arena så ska ju Atlanta få en helt ny arena 2017.
Ja.
För det här är ju sista säsongen på Turner Field.
Ja.
Och den är ju inte så gammal, den är ju faktiskt bara 20 år.
Ja.
För den byggdes ju till det OS-et då, 1996. Och den är faktiskt yngre än hälften av alla andra arenor i Major League.
Då måste de ha en del pengar i Atlanta. Alltså.
Ja, framförallt är det fyra anledningar varför de nu vill ha en ny arena.
Ja.
Dels är kommunikation, alltså det är jävligt svårt att parkera runt Turner Field där det ligger.
Mm.
Och det är skitdålig kollektivtrafik. Det känns som att det borde kunna gå att ordna rätt lätt. Men, ja. Och, men framförallt så är det kanske att Braves inte gillar läget. Alltså den ligger i ett ganska fattigt område och där ser Atlanta Braves inte sin primära målgrupp då, såklart.
Nej, det är inte jättebilligt att gå på baseball idag.
Och sen är det väl just att de inte har kontroll på arenans närliggande miljöer och där de vill kunna utveckla liksom shopping och restauranger och ja, som du vet, de vill ju kunna tjäna pengar på andra saker än just baseballmatchen då.
Just det.
Men ja, för att renovera Turner Field så säger Braves att de vill kosta $150 miljoner och det vill liksom inte staden ställa upp på. Så att ja, så de kommer flytta.
Mm-hmm. Men ja, visst har ja, väl Turner Field varit lite av en olycksarena.
Ja, det har det ju faktiskt. Det är ganska många läskiga händelser där. Jag tror 2008 under en match mot New York Mets så försökte en kille slida ner för ett trappräcke från club level till field level. Men han halkade och föll så svårt så han faktiskt strök med.
Oh, jävlar.
Ja, polisen meddelade väl senare att alkohol var en starkt bidragande orsak där. Så att, ja, inte så smart, men nej, såklart tragiskt.
Yeah.
Och sen 5 år senare så var det en match mot Phillies. Då hoppade en kille över en ganska låg vägg från, jag tror det var 4:e etage eller någonting sånt, på baksidan av arenan. Och ja, landade på parkeringsplatsen där spelarna parkerar sina bilar.
Jaha.
Och det här var ju ett självmord då.
Ja, så att, 4:e etage känns ju som ganska högt.
Ja, varför gör? Ja, ja, det var ju också tragiskt.
Ja, sen så har vi ju 2015 då under en match mot Yankees. Ja. När Alex Rodriguez, A-Rod, introduceras under sitt första bat så ramlade en 60-årig som hade haft årskort under en lång tid och 12-13 meter ner, rakt ner från upper deck och landade mellan andra och tredje raden och han strök också med på fläcken.
Ja, fan alltså, det är sjukt. Ja. Folk ramlar höger och vänster där på Turner Field. Så det är väl lika bra att flytta därifrån då.
Ja.
Nya arenan ska heta SunTrust Park och den byggs ju ganska långt utanför Atlanta.
Mm.
I Cobb County och ja, antar väl att det är rätt in i målgruppen.
Ja,
där
precis.
Är det väl villor runt omkring och sådär. Så yeah. Och runt hela arenan så ska de ju bygga någon så här $400 miljoner entertainment area.
Oh, jäklar.
Ja, med 30 000 parkeringsplatser och ja, jag tror på själva arenan, om jag fattar det rätt, så ska det vara 500 bostäder.
Ja, men det vore tråkigt att ha en lägenhet där.
Eller bo på boutiquehotell och massa där kontorsytor och grejer.
Ja, okej. Okay.
Så att vi får väl se, men den ska ju stå klar redan till nästa säsong.
Mm.
Får vi se hur det blir.
Yes.
Sen har vi den här Eastbound and Down-kopplingen. För vi spelar den här Kenny Powers i Braves, va?
Jajamän. Ja. Ja, det här var ju en jävligt skön serie från HBO som jag tror jag på i 5 eller 6 säsonger. Någonting sådär. Och den är ju sjukt skruvad stundtals. Alltså. Men innehåller en hel del baseball. Alltså, bland annat så hamnar han Kenny till slut i Mexiko, den pitchade en rätt så skön liga som långt från MLB.
Ja, före detting.
Ja.
Ja. Ja, men det har ju sagts att skaparna av Eastbound and Down har tagit viss inspiration från kanske den största idioten i Major League Baseball. Och han har ju faktiskt spelat i Atlanta Braves. Det är ju relief-pitchen John Rocker.
Mm-hmm.
Som år 2000 i en intervju i Sports Illustrated vädrade sina åsikter om hur det var att, hur det skulle vara att spela i New York Yankees eller New York Mets.
Mm.
Alltså att bo i New York. Och då sa han så här: I'd retired first. It's the most hectic, nerve-wracking city. Imagine having to take the 7 train to the ballpark looking like you're riding through Beirut next to some kid with purple hair, next to some queer with AIDS, right next to some dude who just got out of jail for the 4th time, right next to some 20-year-old mom with 4 kids. It's depressing. The biggest thing I don't like about New York are the foreigners. You can walk an entire block in Times Square and not hear anybody speaking English. Asians and Koreans and Vietnamese and Indians and Russians and Spanish people are everything up there. How the hell did they get in this country?
What the fuck? Alltså, kan det vara det dummaste man har hört eller?
Ja, det är faktiskt jävligt dumt.
Ja, vilken idiot. Ja, det låter onödigt som han har varit en inspirationskälla för manusförfattarna. Alltså.
Ja. Och vi har en liten koppling här, för vi spelar in det här avsnittet onsdagen den 29 juni är det idag.
Mm.
Och faktiskt för exakt 16 år sedan läste jag, den 29 juni 2000 var det dags för John Rocker att komma tillbaka till Shea Stadium, alltså dåvarande hemmaarena för Mets.
Mm.
För första gången efter sina de här not so briljanta uttalandena. Så att han fick hoppa in i åttonde inningen inför nästan 47 000 buande fans.
Oj.
Och 700 extra inkallade poliser. Det är helt sjukt.
Ja.
Och nu var det nog så att aldrig har så många hoppats på en comebacker.
Nej, just det.
Vad är det?
Ja, det är ju när slagmannen får på en klockren line drive som går rakt mot pitchen.
Ja. Ja, tyvärr så klarade han ju den här jävla pressen och gjorde en perfekt inning.
Nej, fan vilken bummer alltså.
Ja. Ja, vad synd.
Ja.
Nej, men ska vi sy ihop det här Atlanta-segmentet med lite Three Strikes You're Out?
Ja, det tycker jag.
Vi pratade ju om nya arenor och nya SunTrust Park då, som ju inte är ett jättesexigt namn liksom.
Nej.
Så att, jag tänkte att vi skulle ha tre arenanamn här som du får ranka mellan 1 och 10.
Okej.
Okay. Mm. Så får vi se vilket du gillar mest.
Yes.
Och det är ju då sponsrade arenanamn.
Mm.
Så börjar vi med arenan som ligger i Corpus Christi.
Mm-hmm.
Och som är the home of Corpus Christi Hooks. What a burger feel.
Ja, det är mäktigt. Du får en 8.
Ja, what a burger feel.
What a burger feel.
Ja. Sen har vi the home of New Orleans Pelicans.
Det är basketlaget, va?
Ja, jag tror det.
Mm. Mm.
Smoothie King Center.
Ja, den var inte lika häftig kanske.
Smoothie King
Smoothie
Center.
King, ja, det får en 5.
Ja, jag tycker att de har lyckats bra ändå med att lägga in center där. Så jag tycker att det blev ganska fint.
Ja.
Smoothie King Center.
Fem.
Fem, okej. Ja, den var lite slätstruken.
Ja, det får man säga, ja, faktiskt.
Som en smoothie. Men vi avslutar med Tony Macaroni Arena.
Ja, men, det hör man ju direkt alltså. Det är en 9.
9, för mig är det en 10.
Ja, okej då. Jag böjer mig.
Ja. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out. Ja, men vi hoppar väl direkt in på detta.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Yes.
Ja, fråga. Det har blivit lite av en favorit för mig här.
Ja, men för mig också. Ja. Det är en väldigt bra fråga vi får igen.
Ja. Ska jag läsa upp mejlet?
Ja, det tycker jag.
Ja. Hej, grymt program. Lyssnar andäktigt. Undrar lite över det här med reviewable calls och de som inte är det. Finns det en logisk uppdelning mellan vad som kan videogranskas och inte? Eller en lista över detta? Man kan vara för och emot förstås. Men vad är skälen eller logiken bakom att till exempel strike och boll inte kan granskas men safe och out kan det? Och när i matcherna kan coacherna göra det och till vilken kostnad? Fortsätt på inslagen väg. Ante Karlstedt.
Mäktigt.
Ja.
Det var en riktigt bra fråga, för att det är inte helt solklart där med reviewable calls.
Nej.
Men vi kan ju dra lite grann historiken bakom då, att det infördes ju instant replays då i MLB-säsongen 2008.
Mm.
Och då var det endast huvuddomaren som fick begära det, och det var bara home run calls som kunde reviewas. Alltså, ja, det kanske var fan interference eller något annat, eller om den var foul eller inte.
Ja, just det.
Och så, sen dess så har ju reglerna modifierats och ändrats och till de regler som gäller idag. Och det här gäller för managern då, att han har en challenge att göra de första 6 inningarna. Skulle han få rätt på den så får han behålla den utmaningen och använda. Overturnas inte callet så får han vänta till 7:e inningen, för då får man nämligen 2 nya challenges.
Okej.
Okay. Och ja, 2014 så expanderade man då de calls som kunde reviewas, och numera så gäller då förutom home run ground rule doubles, alltså när bollen studsar över ut från arenan efter att ha studsat fair.
Mm.
Och sen så fan interference calls, alltså publiken lägger sig i och vill fånga bollen med handsken och sånt där då. Och boundary calls, om en fielder skulle hamna på läktaren och fånga bollen.
Ja, sträcker sig över liksom,
ja,
kanten.
Precis. Och så. Ja, det är inte så lätt att se.
Nej.
Och sen så är det ju force plays på alla baser. Och sedan den här säsongen så gäller det ju även neighborhood plays när man försöker göra double play då.
Just det.
Då tidigare så har ju, ja, om det nu är shortstoppen eller andra basmannen, han har inte behövt röra basen med foten.
Nej.
Men nu kan man alltså kolla det på instant replay.
Just det.
Och sen så är det tag plays. Mm. Och fair och foul calls på bollar som hamnar på outfield. Ibland är det svårt att se att den verkligen studsar fair innan den sticker ut på outfield. Och sen så är det catch trap calls. Alltså, hur är den? Ja, det är om en outfield fångar bollen i handsken eller om man fångar den mot kroppen.
Ah, okej. Okay.
Och sen så är det time plays kallas det. Alltså om man hinner få in en run innan den tredje outen sker. Det kan ju bli så ibland.
Ja, ja.
Och sen så om en, huruvida en löpare på bas har passerat löparen framför.
Ja.
Och slutligen så är det då scorekeeping issues. Alltså hur många outs det är, vilken count det är på at-batet och vilka byten som har skett etc.
Okej.
Okay. Ja, om man nu tar den andra delen av frågan från Ante här om varför man inte får reviewa pitchar. Så är det nog helt enkelt för att det skulle ta alldeles för lång tid. Det är så ofta i ett at-bat. Det är borderline pitches som domaren kanske dömer på ett sätt och slagmannen eller pitchen vill ha på ett annat. Då.
Mm.
Och det här har man ju faktiskt för att stävja sedan ett tag tillbaka för att numera så har man nolltolerans för att ifrågasätta pitchar. Det är ju direkt ejection, alltså du blir utkastad om man som slagman eller coach eller pitcher gör det. Precis som det faktiskt är om man skulle börja argumentera med domaren efter ett instant replay call.
Mm. Alltså anledningen till att det först infördes var väl en felaktig kallad homerun.
Mm.
Jag tror det var Derek Jeter faktiskt som slog den för New York Yankees i en slutspelsmatch.
Just det, jag kommer inte ihåg vilken det var faktiskt.
Nej, men det var ju en kille, en ganska liten kille i publiken som fångade en boll som skulle ha studsat på outfield-wallen, alltså på väggen.
Precis.
Och alltså inte blivit en homerun.
Nej. Han sträckte sig över.
Ja, just det. Sen att man utökade reglerna var nog efter 2 juni 2010 då White Sox pitcher Armando Galarraga var en out från ett perfect game.
Ja, det där kommer jag ihåg.
Ja, och första basdomaren Jim Joyce, helt felaktig, alltså med typ en meter dömde han killen som slog och sprang till första bas safe.
Ja.
Ground ball, right side, Cabrera will cut it off, Galarraga covers, he's out, no, he's safe, he is safe. Oh my goodness.
Why is he safe?
Oh my goodness, Jim Joyce, no.
Bägge var ju väldigt sportsliga efteråt,
mm.
Där Armando Galarraga var jättestor och han förlät ju faktiskt domaren Jim Joyce som ju var, ja, han hade ju tårar i ögonen.
Ja.
Och sa utan ironi att nobody is perfect.
Ja, jag kommer ihåg, ja. För jag tror det var dagen efter så var det väl match igen.
Ja.
Så hade de ju såg de till att de träffades på hemplattan för, vad heter det, plate conference.
Ja.
Innan match då. Och då grät han ju här för mig, Jim Joyce.
Ja, sen förra året någon gång.
Så ja. Att, ja. Men tänk dig vad, den här matchen kallas ju faktiskt 28 out perfect game.
Just det.
Eftersom det var så solklart att det var ett perfect game. Och det, ja. Ja, det måste vara smärtsamt för både Galarraga och Joyce. Alltså.
Ja.
Att vara så nära och bli historisk och att vara den som gör ett misstag. Mm. Som gör att han inte blir det. Ja, det är fruktansvärt.
Historisk blir han ju. Det här är ju en historisk match.
Jo,
andra sidan.
Det är sant. Man kommer alltid komma ihåg den och prata om den.
Men ja.
Han har nog velat haft det där perfect gamet i statistikböckerna.
Ja, vem skulle inte vilja ha det?
Nej, precis.
Så är det ju. Ja, okej. Okay. Men ja, hoppas att det är svar på frågan och att
ja.
Ante är nöjd då. Och att vi har upplyst några andra lyssnare också.
Precis. Får vi se om de fortsätter att utveckla de här reglerna till nästa säsong då. Att de tar med
ja.
Fler möjliga calls eller att de modifierar på andra sätt.
Ja. Så ställ gärna frågor till oss.
Mm.
Antingen via våra kanaler i sociala medier.
Ja.
Det finns ju både på Twitter och Instagram som veckans MLB. Och sen har vi ju Facebook-sidan Sunday Funday.
Mm.
Och sen har vi e-postadressen.
Yes.
Vad är den?
hello@sundayfunday.se.
Just det, som du vakar över dag som natt.
Dag som natt.
Ja, du gillar ju att få mejl.
Jajamän, älskar det.
Knåpar på de där svaren. Så att mera frågor eller åsikter eller kritik.
Mm.
Vad som helst. Vi säger väl förmodligen ganska mycket fel saker. Ja, det kan man väl tänka sig. Så att vill ni rätta oss så gör det.
Precis.
Ja, har det blivit dags för mattipset?
Nej, det har tagit semester.
Va?
Ja, det
har det. Jaha, vad gör det nu den här veckan då?
Ja, det är en förberedelse för Beach 2016.
Ja, det är bra. Då får vi diet alltså.
Jajamän.
Dietvecka. Jaha. Ja, det var ju lite snopet.
Mm-hmm.
Ja, men då får vi kliva in på musiken då.
Ja, det tycker jag vi gör.
Och runda av det här avsnittet.
Mm.
Och då tänkte jag faktiskt att vi skulle göra det med The B-52s.
Ja, det är en mäktig grupp.
Som kommer från Athens i närheten av Atlanta ju.
Mm.
I delstaten Georgia. Med låten Love Shack från Cosmic Thing 1989.
Mm.
Så att då låter vi väl bland annat textraden Heading down the Atlanta Highway. Ta oss in i helgen.
Mäktigt. Chipperella.
Ciao. Det där blev bra, tycker jag.
Atlanta, you're fucking out.